Hallo, ølgærninger og velkommen til Ølprat, podcasten som leverer entusiasme og ølkunnskap rett I øret ditt. Mitt navn Jon Idar, og I dag har jeg med meg en svenske som kjenner Norge veldig godt etter mange år her I Oslo bygda, nemlig Sebastian Torneus, som bryggmester på Svartbergets fjellbryggeri I Åre. Han var en tur på Rebel Beer Fest her I mars, og serverte noen meget, meget gode øl, og det her var rett og slett bare en meant to be prat, tør jeg å påstå. Så vi skal ta og prate litt nærmere med Sebastian hans observasjoner om selvfølgelig det svenske ølmarkedet, deres mentalitet på Svartberget, og ikke minst hva som skiller Norge I forhold til Sverige. Så her det bare å fylle kaffekoppen, eventuelt glasset, men noe høyt skummende, og lene tilbake for denne episoden av Ølprat. Da ønsker velkommen til Ølprat hele veien fra Sverige. Det jo ikke så eksotisk I seg selv, men helt fra toppen av året. Sebastian, velkommen til Ølprat.
Takk skal du ha.
Ja, og du, jeg ser jo det, du kommer langveis fra. Vi sitter jo her på Rebel Beer Fest I Oslo, og du jo nå tilbake på hjemmebane. Tør du å påstå?
Ja, på min gammel temaplan får man si.
Ja, ikke sant? Ja, för du är svensk, det hör ju alla som hör på den här oavsett hur mycket gott jag har fått sig I glasset för.
Ja, det hoppas jag.
men första gången jag träffade dig, det var ju här I Oslo. Så var startade din resa med öl och god dryck egentligen?
Ja, alltså intresse för öl har ju funnits sedan länge, alltså sedan innan man ens blev myndig. Jag började jobba I restaurangbranschen här I Oslo för en massa år sedan, vad kan det ha varit då? 2012 kanske, den gång. Och det ena ledde till det andra, höll jag på att säga. Var runt lite här och där, men sen hamnade man på Nydalen bryggeri när det startade upp I baren där. Och där fanns det ganska mycket duktiga folk I och med att Amundsen höll till där då. Så både Matt Thomas, numera Beer Flag, jobbade där, John Hudson och det gänget där. Så att man vart ju fort inspirerad på att börja brygga öl. Så det vart ju hembryggning ganska direkt I samma sväng där då. Så att då det är väl ungefär 11-12 år sedan.
Ja.
Så att det var där det drog igång.
Där det började, ja. Precis. Ja, för att det är ju samma ägarna som har Amundsen bryggeri, som har Nydalen bryggeri på andra ställen, det som är Amundsen Brewery.
Akershusgruppen
heter det. Og tanken med Nydalen var jo at det skulle bli et produksjonsbryggeri på en større måte enn det som var nede på Amundsen for der var det jo ganske mye der var det ganske høy turnover uansett men det ble jo ikke helt sånn fordi at når du, på den tiden du kom inn så var det jo rett og slett det ble så populært at det ble mye
Ja, Amundsen fikk flytta derifrån ganske fort de vekste noe ur det der direkt de flytta inn, eller får se
ja.
men tids nog sen så vart ju bryggeriet tomt I och med att de flyttade. Och då fick Magnus som fortfarande är där och driver på och jag har chansen att brygga öl där istället då fast under eget flagg så att det vart Nydalen bryggeri fast bryggeri då på riktigt.
Ja, och det är en gastropub i utgångspunkt men du startade ju alltså inspirationen till öl blev ju att det var ett bryggeri på ett ställe du jobbade.
Precis.
Men när du började där vilka intresse, vilka stilar, vilka öl var det som på något sätt inspirerade dig?
Oj, vilken fråga. Jag gillar ju alltså det som inspirerar mig mest och det är det som är vårt ledord på Svartberget idag också. Det är ju fortfarande den här lekfullheten som en bryggeripub kan ha. Att du kan ha kanske 20 brett olika stilar. Och det tycker jag man ser I våran portfölj idag också. Alltså det är inspirationen att kunna hantera, tolka och framförallt göra det bra I en stor bredd av stilar. Allt ifrån liksom superklassiska tyska lageröl till liksom mer modernare AC, IPAs eller fatlagringar, mixed fermentation. Jag vill göra allt. Ja. Det är kort och gott det som är grejen. Och det är ju en stor hatt att ta på sig, såklart. Att inte välja en nisch riktigt. Men jag tycker vi får till det ganska bra faktiskt på Svartberget. Så att det är kul.
Ja, för att du är ju I Oslo en stund och så flyttar du till Sverige. Du flyttar till Åre, Nordsverige.
ja, mitten av Sverige. Ja. Det ligger i Jämtlands län, så det är precis mitt i Sverige om man tänker nord till syd. Mm. Som trönderna brukar säga, östtrönderlag.
Ja.
Och när vi åker över till Trondheim så säger vi att vi är i Västjämtland.
Ja, sant. Ja, för att du blir ju inte kvitt nordmän hvis du ska bo i Åre, för där är det alltså så mycket trönder.
Verkligen. Ja. Och det är fint. Det är en turistby liksom, så att mm. besöksnäring och ja, det är det jag för byn. Kort och gott är ju fantastiskt.
Mm. Ja, och varför hamnade du där? Alltså när man tänker på öl och Sverige så är det ju många norrmän som fort tänker Göteborg eller Malmö eller Stockholm, men Åre var kanske inte det som står först på oss norrmän sin öltanke. Varför ändte du upp där?
Ja, alltså jag bodde i Oslo 8 år och innan jag bodde i Oslo så har jag är inte från Åre utan jag kommer från norra Sverige långt uppe i Boden, litet ställe där uppe. Mm. Men Åre var liksom det första stället jag flyttade till direkt efter jag gick ut gymnasiet, vidaregående.
Ja.
Så att man har alltid haft ett intresse och en passion för skidåkning. Det har liksom följt med mig hela livet. Så att Åre var ju direkt efter. Sen har jag varit i Oslo. Jag skulle egentligen bara åka hit till Oslo 2010 måste det ha varit då. Skulle vi åka hit i maj, så tänkte vi att vi åker till Oslo över sommar och jobbar lite grann. Tänkte vi här i 5 månader. Sen blev det bara 8 år. Du vet, sånt som sker.
Ja, fort gjort.
Yep. Och när vi kände oss klar med Oslo, jag och min sambo, då var det liksom, vart flyttar vi då?
Mm.
Hem till Sverige känns nice. Okej. Åre är det enda som känns lockande. Så att, då var det så.
Ja, ja.
Så lite planlöst egentligen. Bara, Åre är målet, men mer än så var jag inte tänkt. Det fanns inget jobb som väntade på en eller någonting. Det var facket, vi drar bara.
Ja, och så ändrar du upp då på, som du säger, Svartberget.
Yes.
Och då passar, jag tänker, det må ju, originalt sett må det passa ypperligt för din skidintresse. För det här är en liten bryggeripub mitt i Løypa.
Stämmer bra.
Ja. Förfärdelig dålig logistik.
Ja, alltså, ja, vad brukar vi säga? Det ska fan inte se lätt ut.
Nej.
Nej, utan som sagt, jag flyttade tillbaka 2018. Filip, våran grundare på Svartberget, han hade dragit igång det bryggeriet sent 2017. Och där jobbar vi då vintersäsonger framför allt. Så att han hade kört det en vintersäsong när jag flyttade upp dit. Och av en händelse så började jag studera bryggeriteknik. Samma höst där då, 2018. Ja, där omkring. Och så skulle jag ha praktik, eller alltså en internship.
Mm.
Så hörde jag av mig till Filip. Och sen hade vi ett långt och fint möte. Och sen när det mötet var klart så gick det från att det skulle vara en praktikplats till att bli anställd som bryggare. och på den vägen är det. Sen har vi två bara gasat på där från starten. Och sen har vi blivit fler efter det också. Klart i bryggeriet. Så att idag är vi 4 anställda med jag, Filip, Kalle, David.
Som på. Ja, och det här, sånt som jag, om jag har förstått historien rätt, jag har hört på den svenska Ölpölen.
Ja,
som är ju en meget brand. Det var du med.
Precis.
Och som jag förstod så startade det här som en del av en restaurang som ligger i en av backarna på året.
Helt korrekt. Så att precis vid VM8 som liften heter, Heisen alltså. Ja. Har Philips familj drivit en restaurang mitt i backen sedan 80-talet. Filip, han har jobbat med öl lite här och lite där runt om i världen. Flyttade hem till Åre. Och då ville han såklart ha ett bryggeri i familjerestaurangen. Ja. Så det har varit ett litet pubbryggeri i källaren här.
Mm.
Så det var där det startade. Men med siktet ganska tydligt inställt på en gång att det skulle bli mer än så. Så det, en expansion fanns liksom i tankarna direkt liksom, att så länge det här går bra och klarar av att göra okej öl så ska det absolut expanderas.
Jag skedde.
Så det var kanske lite därför jag kom in och vart erbjuden en tjänst där för att ta det vidare så att säga.
Mm. Jag skjønner, och då tog det vidare för att då gick man ju från att vara ett restaurangbryggeri till att bli ett regionalt bryggeri med att det byggde rätt och slett ett nytt brygghus.
Ja, precis. Vi fick, alltså, ska börja med att säga att industrilokaler i Åre, det finns inte.
Nej.
I tillägg är det väldigt tufft att få bygglov. Men, och vi hade väl en ganska snäv idé om hur när vi skulle ha bryggeriet från första början då, så var tanken så att det ska vara nära till liksom övriga livet. Det ska inte vara ute på något industriområde, utan vi ska ha det i närhet till den andra turistnäringen, så vi kan ha ett litet taproom där vi kan ha liksom provningar och så vidare.
Mm.
Och det hittade vi en lokal då som var en gammal kornlada.
Okej.
Okay. som var ombyggd till typ lägenhet och second hand klädbutik. Den blåste vi ut helt och hållet. Ja, men fick in bra golv och avlopp och etc. väggar.
Mm.
Så där drog vi igång bryggeri. Och så bryggde vi första batchen där i december 2019, vill jag säga.
Mm.
Baren öppnade vi väl typ mitten på januari 2020. Och sen så vet vi alla vad som hände efter det. så att den baren blev ganska kortlivad. Jag tror vi jobbade som fan för att få upp den. Och sen så körde vi den i två månader eller någonting. Och sen så var det bara att klappa igen.
Ja.
Vi hade det inte lika hårt i Sverige som ni hade här under pandemin. Men jag tror vi fick ha typ 5 gäster där inne. Enligt restriktionerna. Så att det var liksom ingen poäng att hålla öppet ens. I samma veva så plockade vi tillägg då en ganska stor offert på Systembolaget, så vi var tvungna att riva baren för att få plats med mer tankar ändå. Så att, det var väl divine timing, I guess. Det funkade fint.
Ja, det måste jag säga. Och när det kommer igång, och så som säger, det får ju en tender då, som vi kallar det i Norge, en offert, en listing på Systembolaget.
Mm.
Och ut från det jag grejer läsa från svenska ölentusiaster och blogger och helt, så fortsätter det egentligen bara att gå rätt upp. Det är bara mer och mer och mer salg och mer öl och mer action, naturligt.
Ja, precis. Så att när vi höll på med bryggpubben så tror jag vi gjorde runt 10 000 liter liksom bara till. Och vi sålde allting i baren.
Då, ja, exakt.
Mind you, är säsongen 5 månader per år då.
Ja. väldigt intensivt
väldigt
i 5 månader.
Ja. Och sen så när vi startade i Duved och där uppe på fjället, så bryggde vi 500 liter per batch. Så startade vi med ett bryggverk på 2000 liter per batch.
Mm.
Och första året så hade vi väl liksom haft någon liten lös plan om att om vi kan växa det till 50 000 första året, så är det liksom all right.
Ja.
Så blev det 130.
Ja.
Så att det var ganska mycket snabbare än förväntat. Och nu några år senare så ligger vi på ungefär 200-250
000 liter
per år. Det har växt fort. Mm. Det var kul och väldigt bra mottagande hos konsumenter, bryggare och allt möjligt, så det är väldigt kul.
Mm. Och gått ganska långt utanför att vara bara ett årebryggeri, men mer anerkänt i resten av Ölsverige också, vill jag säga för mig.
Ja, framförallt mot alltså, restauranger, så säljer vi ju mer öl mot restauranger utanför Åre.
Ja.
I och med att Åre är så himla i klorna på de stora,
ja,
så att säga.
Spännande. Bli med på Ölprat episode nummer 100, som jag ska ta upp live foran ett levande publikum den 14 maj på verkstedet i Oslo. Här kommer ölpanelet med Øyvind Tveit och Mikael Tengestad till att vara med. Det blir gästa, det blir gott öl på kranene. Alla patrons får självföljligt gratis ingång. Och jag hoppas att ha med massa härliga folk för att fira episode nummer 100. Och det är faktiskt ganska nöjaktigt till 5 år sedan podcasten blev startad också. Så check ut länken i show notes eller på olsirkus.no för att säkra dig biljetter. Det är inte så väldigt många av dem, så ja, jag vill inte vänta för länge för att säkra med dem. 14 maj i Oslo på verkstedet. Hoppas se det. Nu är det på tide att gå tillbaka till ölpraten. Ja, det finns upp till flera exempel på det i Norge också, med ja, både uppe i Gjelo och Trysil och helt att det är bryggerier, men du ser nästan alla de lokala ölen, det är de stora som betalar sig in där, och det och sån är det ju nästan oavsett hvor man vrir och vänder sig. Men jag syns ju lite intressant att kanske höra lite mer, för att när du kom till Norge och började jobba här 2012, det är ju,
jag flyttade 2010 men jobbade inte med öl på en gång.
Nej, okej, okay, du började med ölen då i 2012.
Ja.
Och då är det ju då tar ju ting av i Norge. Då är det ju ett nytt bryggeri nästan varje vecka.
Ja, det är en bra tid för öl.
Ja, väldigt bra tid för öl. Och mycket av det norska i alla fall ser jag som en inspiration från det danska, och så man inte snackar så mycket om det svenska. Så när du då efter 8 år år i Norge flyttar till Sverige. Hur ser öl Sverige ut i förhållande till Norge?
Jag ska säga alltså flera år före till och med kanske och i större utsträckning också fler bryggerier. Kulturmässigt så har alltså men vi har ju väldigt lika länder så sett när det kommer till typ så här regelverk, lagar etc. Mm. Men bryggeriboomen har i största och högsta grad varit väldigt levande i Sverige också. Mm. Att vi peakar väl ut nyss på runt 500 någonting bryggerier.
Ja.
hur många det var då när jag flyttade hem, det vet jag inte, men låt oss säga att det kanske var 350-400 för 6 år sedan.
Mm.
Så att det har växt, men nu ser man trenden kanske att det öppnar inte lika många.
Nej.
Det är flera som dessvärre går omkull, det är tuffa tider med allt vad som heter energipriser och råvarukostnader och bla bla bla.
Mm.
Men ja, jag skulle säga att det är ganska lika länder egentligen sett till entusiasm. Alltså hur pass intresserade konsumenter är. Mm. Det är precis som i Norge väldigt viktigt med det lokalt om dagen, vilket är nice.
Ja, det.
Så att nej, jag skulle säga att det är relativt likt egentligen.
Mm. Ja, det är bra. Ja, det är lite intressant att se. Hvordan, lite avhängig av vem man spör selvfølgelig, så får man lite forskjellige svar, vad som är liksom trenden och vad som är ja, it öl då, om man kan si det sånn. I Norge och egentligen resten av craft beer världen så är det jo IPA. Det är det ju också i Sverige. Men är det någon ölstil en sånt du ser mer representerat i Sverige än i Norge? När du kommer över så bara oj shit, det är massa baltisk porter eller schwarzbier eller är det ganska likt i förhållande till det som man ser här?
Ja, alltså New England haze craze grejen, det är ju inte någon trend längre, det är ju men en ny standard, så det är ju definitivt klart. Men vi och flera andra brygger mer och mer olika sorters lageröl. Jag skulle nog säga att ur våran produktion och så står kanske 55-60% av den är lager.
Ja.
Olika stilar.
Mm.
Och det är väl en trend som man börjar se lite mer utspritt över hela branschen också, att craftlagen tar mer och mer plats.
Ja.
Rightfully so får man ju säga. Bra lager är ju det bästa som finns att dricka, tycker jag.
Ja, helt enig.
Så det är väl det som har varit liksom ditåt det har börjat gå i de senaste åren. Det har tonats ner lite grann med liksom de mest extrema bageritillsatserna i pastryöl och liksom smoothie-grejen börjar väl också bli... Det är ingenting som vi har hållit på med riktigt, så att jag kan inte säga att jag vet så mycket om hur den stilen säljer. Men det ser ut som det är på marknaden när man tittar på festivaler och på barer och så vidare. Att det börjar gå tillbaka till att bli kanske lite mer normalt om man får slänga sig med sådana ord.
Ja, ja. Lite som liksom old school som man kanske kan säga det också. Att det är som tillbaka till rötterna på en måte.
Ja, lite grann. Alltså, vi har sålt väldigt mycket typ så här, Italian style pills och modern lager. Så liksom kort och gott, typ som en pilsner i grunden men som är torrhumlad och humlad med lite mer fruktig amerikansk humle.
Mm.
Och det är en stil som jag både ett gillar att dricka och två älskar, eller verkligen gillar att dricka. Men det är nicere öl och stil att brygga också.
Mm.
Så att får man sälja mer sånt och pusha mer på det så är man väldigt glad.
Ja, inte sant? Mm. Ja, jag vill ju se för mig att portföljen till Svartberget har ändrats ganska mycket från 500 liter och måtte være laget til mat siden det blir servert en restaurant til der dere nå. Kan ikke si litt om husstilen til Svartberget? Er det litt sånn, det matcher litt deg, at det er litt sånn, ja takk alt? Ser du noen sånne klare ting
ja,
som
altså,
er blitt veldig gode, som dere kanskje er ekstra kjent for?
Mm, jeg skulle si at de fleste i Sverige kjenner til oss som et bra lagerbryggeri. Mm. Men vi har ganske stor bredd i portføljen. Det är framförallt där vi har liksom slått igenom lite grann kanske, men det har också varit liksom stora volymbärare och viktiga produkter för oss har varit till exempel våran Cora & Chipa Happy Valley IPA. Den var en av två stora tenders som såg till att vi höll oss flytande under coronapandemin. Så att hela filosofin är kort och gott att alla vi som jobbar där älskar bryggpubbar, kommer från bryggpubbar och vi vill att även trots att vi nu är i huvudsakligen ett produktionsbryggeri utan egen servering så vill vi upprätthålla den lilla lekfullheten och experimentlusten. Och framförallt också att våga brygga stilar som man vet här. Det här kommer inte sälja. Vi kommer inte sälja i slut den här batchen på några veckor som vi kanske är van. Utan den här kanske kan få stå i 6 månader. Men det går bra. Att man vågar göra lite sådana också. För att det är oerhört spännande att ta en historiedykning. För att liksom utbilda sig själv på vad är den här stilen jag vill brygga. Vart kommer den ifrån? Hur blev den bryggd förr? Finns det några moderna exempel? Hur har den utvecklats? Etcetera, etcetera. Så vi har en ölserie som vi kallar för Once Upon a Time In...
Ja, okay.
Och där har vi har släppt 3 öl och vi har en 4:e öl på gång. Och det är kort och gott, det är en historieresa där vi gör tolkningar på antingen döda stilar eller stilar som har haft en revival och kanske förändrats extremt mycket. Som till exempel Berliner Weiss gjorde vi en klassisk tolkning på. Mixed fermentation.
Ingen laktos eller bringebär eller mango.
Ingenting, utan det är kort och gott mjölksyrebakterier och Brettanomyces som får göra jobbet.
Mm.
Så mycket sånt. Vi har brukt någon Grudziski, vi har brukt någon Lichtenhainer. Det kommer komma lite belgiskt inspirerat saison-material där. Mm. Vi har också en liten tanke att blanda in Tyson från Bonsak, men vi får se om det här blir en grej. Och då skulle vi vilja göra en Once Upon a Time in Stjördal.
Ja, göra
exakt, klassisk Stjördalsöld. Det hade varit häftigt faktiskt, men det får vi se. Jag ser framför mig att marknaden inte är svinstor för det, men det är okej. Okay. Men det ligger i pipelinen framåt någon gång. Så att, mycket sånt gillar vi att jobba med också. Utöver liksom att vi har liksom ganska stabila IPOR. Mycket lageröl av olika stilar, allting från pilsner till liksom dunkel, till Italian pils, till modern lager.
Mm.
Ja, så är bredd där liksom ledordet. Mm. Vi har ingen, nischen är att vi inte har någon nisch,
ja,
kan man säga.
Lite för alla.
Ja, men lite så. Och lägger oerhört mycket tid till att förstå det vi brygger och bli så bra vi överhuvudtaget kan på varenda stil.
Mm.
Och det tycker jag vi lyckas ganska bra med om man får vara så självgod.
Ja. Men lite sån en svensk version av The Colonel som ju också har gjort mycket det samma, går och lagar mycket av disse historiska.
Exakt.
Nu är det ju lite juks då och ha ett bryggeri i ett land som England eller Belgien sånt att du kan gå
som har en historia att snacka om när det kommer till öl. Ja, vi är lite mer spritbälta här, det är liksom det.
Och ju längre norr man kommer. Ja. Stämmer. Men det är ju en ting som jag syns har varit helt fantastisk med att jag har jobbat i firma med en del svenska kollegor som hållit i Stockholm, men det finns ju massa väldigt bra festivaler. Alltså självklart är Stockholm Beer and Whiskey, Göteborg, det är massa alltså det är mycket spännande. Vad är någon av de tingene som du ser sker i den svenska ölvärlden som det norske kanske kunde ha tagit lite inspiration från?
Vilken bra fråga. Jag skulle vilja slå 2 slag. Dels har vi ju en fantastisk festival som nu till sommaren går för sista gången som heter Brewskival. Som är bryggeriet Brewskis egna festival. De firar 10 år tror jag nu 2024, så de kör sista festivalen.
Ja.
Där har du en oerhörd bredd med bryggerier som du aldrig någonsin skulle få provat för, att det kan vara bryggerier från Vietnam, Kina, det kan vara från Brasilien, det kan vara massa hype-bryggerier från USA, etc. etc. Oerhört häftigt att få testa liksom ölstilar som man aldrig ens har hört talas om, som är kanske så här, historiska gamla stilar från de länderna som är liksom från helt andra världsdelar. Men sen också har vi en festival som heter Great Swedish Beer Festival, som drivs nere i Malmö. De har väl hållit på i 4 eller 5 år, tror jag. Där det är 100 bara svenska bryggerier. Som blir liksom ett gigantiskt showroom för vad den här branschen vi jobbar i håller på med varje år. Och där kan man verkligen se trender inom just bryggeri i Sverige. Så vill man liksom ta tempen på vad händer i Sverige på bryggeridelen, då är det en festival man ska besöka.
Ja.
Och det är också jävligt häftigt att bara vara svenska bryggerier. Då får du också som bryggeri får du också en ganska bra check liksom på hur står vi oss i landet, exakt, ifrån den till alla andra. Så att det är en festival som jag verkligen uppskattar att både besöka och jobba på.
Så. Jag körte igenom Sverige i fjol sommar och så var jag inom ett par systembolag och det var liksom, det var fin alltså bryggeri Finn var överallt och jag har aldrig hört om bryggeriet. Så det är ju det som säger med så många bryggerier som det är i Sverige så må man nästan dra på ett sånt sted för att få en sån vad är liksom status på ja, men precis. På svensk öl.
Sen så har vi har lite annorlunda när det kommer till sortiment på Systembolaget mot vad ni har i Norge har jag förstått det, i alla fall. Jag är absolut ingen expert på hur Vinmonopolet fungerar. Men Systembolaget så har du något som kallas för TSLS, tillfälligt småskaligt lokalt sortiment. Och varje bryggeri kan få upp till 10 butiker i det sortimentet inom 15 mils radie från din geografiska location. Så att du har ju alltid ett lokalt sortiment att luta dig på även på Systembolaget. Men sen har du också det tillfälliga sortiment med tenders etc. Och så har du fast sortiment med olika typer av marknadstäckning. Och exklusivt sortiment, bla bla bla. Så att du får ju en direkt stöttepelare med Systembolaget på grund av TSLS. Men
Och det är väldigt viktigt för väldigt många svenska bryggerier som har förstått det.
Ja, det är väl, alltså jag skulle säga att tar du bort det nu så är det väldigt många som går omkull. För att det är en oerhört stor liksom, stöttepelare. Och det kan man tycka vad man vill om.
Ja.
Om det är bra eller dåligt.
Ja, ja, ja.
Men sen har vi ju inte heller samma dagligvaruhandels alkoholstyrka som är. Ni har ju 4,7 i butiken, vi har 3,5. Det är lite tuffare att göra bra öl på 3,5 än vad det är på 4,7. Så att den marknaden är inte alls lika stor i Sverige som jag ser framför mig att den är här i Norge.
Ja, det är helt sånt. Nej, akkurat det med den lokala möjligheten man har i Systembolaget, det är något som jeg lover å håpe, men jeg tror ikke det skjer. Men at man kan ta inspirasjon til det i Norge også, fordi at det er såpass viktig, spesielt etter hvert som man ser dagligvarer blir mer og mer nazi med hva de putter i hyllene sine, for de skal ha mest mulig penger og bryr seg ikke om det lokale. Så er i hvert fall Vinopol en mulighet for det lokale, tenker jeg, men de trenger litt initiativ fra ledelse, tror jeg.
Det kjennes altså, som från den tiden jeg selv bodde her, så vad ska man säga, vardagsöl köpte man ju på dagligvaruhandeln. Och sen så när man skulle ha något fint, då gick man på Vinmonopolet. det beror på hur konsumentmönstren ser ut. Liksom. Är det redan så jävla inkört att det är dagligvaruhandeln, då måste man ju liksom kanske satsa på det.
Ja, det tror jag rätt till. Du, nå er vi ikke så langt unna at vi skal starte en festival her sånn, så vi skal ikke dra det her så veldig mye lengre, men jeg har jo et spørsmål som jeg stiller alle før jeg slipper dem ut fra, i det her tilfellet, podcastrommet da, men fra podcasten, og det er jo like enkelt som, som det er vanskelig, og det er jo, hvis du skal velge en øl- og matkombinasjon, vad ville det ha varit? Och du har ju ganska bra grundlag, tänker jag, som har jobbat i bryggeripub med matservering så länge.
Ja, och just dryck och matparning är ett av mina favoritintressen inom det här vi håller på med. Direkt så här så kommer jag att tänka på en beer makers dinner vi hade där vi parade en Lichtenhainer tillsammans med typ foie gras. Så syrligt, rökigt, fett. Ja, du fattar.
Ja.
Och det var en av de bästa smakskombinationerna jag någonsin har satt ihop med mina i alla fall. Så jag får säga det då.
Jag liker det. Det är väldigt bra. Men det visar ju kontrasten. Då får vi liksom foie gras sammen med dig. Och så hade vi ju Lars från Ölsmia som arrangerar festivalen vi är på här.
Med trippelipa och ostepopp.
Så här ger vi verkligen spännvidden. Jag älskar det. Nej, men bra Sebastian. Du vill bara säga tusen tack för att du tog dig tid. Tack för den italienska pilsen. Du serverte meg også, det var helt innenfor en bra kickstart på weekend for min del i hvert fall her.
Takk for at man fikk komme.
Jo, bare hyggelig. Takk skal du ha. Tusen takk til Sebastian for en meget god ølprat. Og ikke minst, tusen takk til deg som hørte på. Som alltid vil jeg si tusen takk til alle som med og sponset med et par kroner i måneden denne podcasten og sørge for at vi nå nærmer oss podcast nummer 100. 100. Det ville aldri ha skjedd hadde ikke vært for noen som har vært med og støttet jobben, gitt backup, god feedback og innspill til podcasten. Så hvis du vil bli en del av denne herlige gjengen, så bør du sjekke ut linken I shownotesen, eventuelt patreon.com/olprat, for hvordan du kan få en eksklusiv podcastepisode I måneden, tidlig tilgang til de her, ja, litt behind the scenes og eksklusive nyheter og så videre. Så sjekk ut linken I shownotesen. Tusen takk til alle herlige Patreons. Nå gjenstår det bare for meg å fortsette planleggingen for episode nummer 100, og minne det på at frem til da, og lenge forbi, så livet alt for kort for å drikke dårlig øl.